En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Aftonbladet Ledarsidas podcast som läggs ut på fredagar men spelas in redan på torsdag idag. Ovanligt tidigt, klockan 10. Klockan är ungefär 10:10. Hej Ulrika Schenström.
Hej.
För det du inte kunde klockan 11 idag.
Det är mitt fel alltihopa.
Och du är moderat.
Yes.
Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, TF. Och en ny stjärna, Bim Eriksson, som är praktikant just nu på ledarredaktionen.
Yes.
Också sosse.
Ja.
Och jag är Fredrik Virtanen som leder det här på försök.
Och är centerpartist.
Nej, vi kom överens om förra gången att du är med FI.
Att du är med FI.
Ja, det är inte rimligt.
Ja, det är jag väl. Men jag försöker ändå vara
borgare. Ja, ibland. Slår det till.
FI är ganska borgare faktiskt.
Okej, valet i Frankrike. Ja, jag antar Ulrika, du var ju faktiskt orolig i det sista.
Men jag blev ju väldigt glad nu.
Ja.
Men, du vet hur jag är. Det är ändå 11 miljoner som är fascister i det där landet.
Yep.
Och väldigt många som inte gick och röstade.
Mm.
Dåligt.
Okej, så du är inte helt lättad?
Nej, det är jag inte. Därför att de gick fram alldeles för mycket för min smak, om jag ska vara riktigt ärlig.
Mm. Men hur kommer det där sig då? För Kinberg Batra höll ju med dig och tyckte att hon var en fascist, mer eller mindre.
Mm.
Men i Sverige vill hon samarbeta med Sverigedemokraterna.
Vill hon det, verkligen?
Vi vet inte.
Jag har ju tjafsat om det här så länge nu. Jag tycker det känns som nej, det vill hon nog inte.
Hon har ju bjudit in dem till möten på riksdagskansliet.
Det är riktigt. Och det tycker jag ju personligen, det vet ni. Är ju lite olyckligt.
Men de sitter ju fortfarande på mötena. Det blir ganska intressant när Anna Kinberg Batra liksom är så tydlig i sitt avståndstagande från Le Pen. Och liksom verkligen stödjer Macron å ena sidan, och å andra sidan i Sverige misslyckas med att ha samma tydlighet. Så att ett av skälen till att väljarna undrar vad som händer är säkert det.
Mm.
Vad håller du på med nu?
Ja. Filmar den som talar.
Snor du min livesändning?
Men vad tycker du då?
Nu tar vi den där telefonen och drar.
Ja, nu får vi förklara för podcastlyssnarna att vi filmar lite här för Anders Facebook också i början. Ja, men ordnas allting? Vad tycker du då, Anders? I Frankrike?
Nej, ska du fråga honom först i utrikespolitik? Du vet, det här kommer ta en evighet.
Yes, vi går till Bim. Vad tycker du om valet i Frankrike, utgången?
Ja, men jag är väl också lättad. Men om man ska titta på någonting, tänker jag, som är lite intressant. Nu får rätta mig om jag har fel. Men så känns det ju som Macron gör liksom någonting. Alltså, försöker ändå hitta någon slags mitt. Och sen så får man se om det kommer bära eller brista. Men den andra trenden som vi ser liksom i världen känns ju mer som att antingen går vänstern att vänstern går väldigt långt åt vänster, eller så ser man partier som så här anammar de här högerextrema eller så här högerfrämlingsfientliga krafterna. Och det är ju någonting som är unikt här, att han inte gör, tänker jag. Det är minst lilla spaning.
Alltså, som sagt, jag är ju nöjd då över att han vann och så där. Jag tyckte att han såg otroligt skärrad ut faktiskt när han gick där framför Louvren. Jag var nöjd också över att han spelade den europeiska hymnen, får man ju ändå säga. Men så kollade jag på Facebook häromdagen, om det var i förrgår. Det var i söndags, och innan han hade blivit vald så läste jag en europeisk ekonomisk uppdatering av Anders Borg på Facebook.
Mm-hmm.
Där han kallar det för att om Macron inte hanterade det som är väldigt stora reformförslag, nu är vi där igen, Anders, reformer, även i Frankrike behövs de, så avslutade han sin uppdatering med så blir det som Ragnarök i Europa om det inte liksom om han inte hanterar det här.
Oj.
Och det är ganska mycket allvarliga saker. Sen har han inget parti bakom sig, och vi vet inte förrän i juni vad han kommer ha för parlamentariskt underlag.
Nej, och Ragnarök vet man kanske inte, men jag tror att en erfarenhet från såna här liberala kandidater är ju ofta att de misslyckas ju i regel med att genomföra både reformer, men sen också överhuvudtaget liksom behålla det här hoppet som har funnits när de blev valda. Och tittar vi på Barack Obama till exempel, så han gjorde massa bra saker, men det är fortfarande så att inkomstutvecklingen i USA gör att rika blir rikare, fattiga blir fattigare. Det är fortfarande så att de ekonomiska skillnaderna kvarstår, och det är de där ekonomiska skillnaderna som är mycket av drivkraften bakom högerextrema och högerpopulistiska rörelser. Så att jag tror ju att risken är att vi om 5 år står i ett läge där Macron kandiderar för omval, kanske har fått ihop ett parti tills dess, men där Le Pen har väldigt mycket saker att peka på som fortfarande inte funkar i det franska samhället. Så att jag tror ju någonstans att du behöver liksom riktiga partier för att få det här att funka. Och där står ju just nu Frankrike i ett vakuum.
Men du kallar honom liberal, och det är han väl också, men han är ändå före detta socialdemokrat. Så han skulle kunna...
Alltså grejen är att franska socialistpartiet, om man tittar på dem, har ju inkluderat historiskt både Jean-Luc Mélenchon, som ju är den tokvänsterkandidaten, och Macron, som är någon slags socialliberal. Problemet för det partiet idag, det är ju att de har ju krympt ihop. Både vänsterdelen, den mer extrema vänsterdelen, har försvunnit, och mitten har försvunnit. Och kvar är liksom någon slags sossarna i Sveriges vänsterfalang, som är socialistpartiet. Och ett parti som är så smalt kommer ju aldrig kunna vinna val. Så att de har ju ett jätteproblem där. Så jag skulle inte säga att Macron, han är inte sosse i någon slags rimlig användning av ordet.
Men i Sverige då?
Men så här, jag tror att det viktigaste med Macron, även om han behöver göra otroligt många reformer som inte hans företrädare faktiskt har lyckats få igenom och inte gjort någonting, och London har faktiskt inte gjort någonting, och du kan gå bakåt i tiden där det verkligen inte har hanterats särskilt mycket. Men jag tycker ändå att Europa kan andas ut i den bemärkelsen att han faktiskt inte är för att gå ur EU, utan att han snarare är en Europavän. Så det kan vi nog andas ut kring och sådär. Sen återstår det ju att se hur starka förbindelser han kommer att ha till Tyskland, och det tror jag är jätteviktigt, att Frankrike-Tyskland-axeln är väldigt intakt och bra, för att det kommer att spegla sig på fortsättningen av Europa.
Grundproblemet kommer ändå vara att du sitter alltså i ett val där ungefär 40% av väljarna i första valomgången röstade på kandidater som står för en ganska nationalistisk linje. Även om Jean-Luc Mélenchon var vänster, så fanns det väldigt mycket av nationalism och isolationism i hans budskap. Det är klart att alla de röstade inte på Le Pen i andra valomgången, men en tillräckligt stor andel gjorde det för att man ska kunna säga att Le Pen idag inte bara är en extremhöger fenomen. Det är också ett extremvänsterfenomen, en del av hennes väljarkår. Och just den här kombinationen kan trycka ihop en mitten, så att en mitten faktiskt blir mindre om 5 år, om inte Macron liksom löser de ekonomiska problemen.
Ja, men så är det.
Och där tror jag vi står, alltså det är i det läget att
reformer. Och återigen reformer.
Ja, men vi kan andas ut, men i 5 år.
Ja, men han kanske kommer sätta fart. Ja, men det kommer Mikael
Damberg.
Det kommer Mikael Dambergs parti, vi är på gång i Sverige då.
Varför just Micke Damberg?
Han är väl Macron,
det här
är svenska.
Jag tycker du?
Ja, han ser ut som honom till och med.
Nej, Macron inte. Är ju en babe.
Säger du
att... för saker, inte mot grejer.
Ja, men då var du ju implicit mot Micke Damberg.
Nej, det var du där. Jag sa bara att babe, Macron är en babe.
Men Damberg är också mycket lik presidenten i Designated Survivor. Alltså, vad heter han? Kiefer Sutherland.
Tycker du?
Ja, det är han. Det finns en bild där. Så han är filmstjärnesnygg, Micke Damberg.
Men så det är babe-faktorn som vinner val?
Ja.
Det var någon som taggade mig på Facebook.
Det är för Bernie Sanders och Jeremy Corbyn är liksom verkligen standard bearers.
Nej, jag tror faktiskt inte riktigt det.
Välfärdsutredningen, Jan Björklund, sa att vinsttak är socialism.
Ja!
Nej!
Jo!
Det kan det väl...
Ja!
Vi på höger, vi borgare tycker faktiskt att...
Nu hackar du till där, alltså, nu klarar du inte det här.
Nej,
alltså, du är inte riktigt hardcore ibland.
Nej, förlåt.
Åh, vad jobbigt.
Ja, men BIM, är det socialism? Och i så fall, är det något dåligt med socialism?
Ja, det är bra. Ta in BIM nu, så inte Anders och jag stryper varandra här inne.
Nej, men jag tänker att opinionen vill ju ha reglering i vinstjakten i välfärden.
Opinionen.
Ja, men det vill de.
Det beror ju på hur man ställer frågan.
Nej, men det är helt
om man ställer frågan så här, om man
är det inte
så här,
hemskt att vården i privat regi är dålig? Usch, ja, då skulle jag också svara.
Ja, men
fast om man ställer frågan så här, vill du begränsa vinster? så i välfärden så svarar ju 75% att de vill det. Så det är svårt att ställa frågan på ett sätt som gör att någon är för den här politiken.
Fast du, om du ställer frågan om kvaliteten så kommer du få ett helt annat svar. Jo, och då skiter de ju fullkomligt i vilken form det är.
Jo, fast detta hänger fortfarande inte ihop. Och klarar inte högern av att etablera ett samband som gör att liksom man på riktigt tror att John Bauer, Carema är
jag
bättre
än offentlig
vård? Jag
tror inte det där är problemet. Jag kan säga vad jag tror. Jag tror att man ska lägga ner landstingen därför att det är alldeles för mediokra. Nej, men jag, nej, absolut
jo,
inte.
Jo, det tycker jag att du gör. Ja, men du gör ju det.
Bim,
det är
kom in här nu. Det här är bara trams.
Men jag tänker så här, om man
tack.
Bryter... Oj, nu försöker jag fälla ner min mikrofon här för att
nu har
skapa Bim
Sender tog sin ledning.
Hur du så mycket slänger den på mig?
Låt Bim prata nu.
Ja, okej, förlåt.
Nej, men det jag tänker var så här... Om man tänker det här vinsttaket som skulle vara på 7%. Mm. Var det det man
föreslår?
Ja, det
var 7 som utredningen kom.
Precis. Mm. Tänker man då att ja, men företag kommer inte vilja driva skolor eller vårdcentraler och då liksom stänga ner dem? Eller vad är det man tänker ska hända?
Det är ju liksom, sopprötter finns ju i alla branscher. Jag tänker mer på de kvinnor som är egenföretagare i den här typen av bransch. Och det tycker jag är, och det finns väldigt stora andelar av
det var
de
det var någon som kollade på detta och 9 av 10 av cheferna för de här riskkapitalbolagen som äger detta är alltså män.
Så åker det här, Ferrari.
Och det här argumentet
ja, det
att det är kvinnor.
Jag kan hålla med om det.
Ja.
Det
argumentet
hemskt.
Att det är kvinnor är ju
men det är ju
sant.
Fortfarande bara enligt SKL-siffror så är det fortfarande bara 5% som i hela liksom välfärdssektorn som är riskkapital. Resten är ju andra typer av företagare. Och helt andra typer av upplägg. Så att visst, det finns naturligtvis idioter i alla gäng. Men det här det
fast,
tycker att det är
varje
helt
år,
osannolikt varje att vi ska liksom ta bort
det...
kvalitet bara för att
några
hemska människor åker Ferrari.
Men det tar ju inte bort kvaliteten. Och problemet är att varje år går det alltså några miljarder av våra skattepengar, pengar som vi tvångsmässigt taxerar ut som svenska folket, rakt ner i privata fickor i de här välfärdsbolagen och försvinner från vård, skola och omsorg.
Sen är det ju så här att den här utredningen har ju inte bara med vinster i välfärd att göra utan har ju också med många andra regler som måste till. Jag menar om våra finansbolag till exempel i Sverige har otroligt många olika regler för vem som får sitta i styrelsen, hur ledningsgrupperna ska se ut. Alla de här grejerna är otroligt viktiga och det här handlar ju om avknoppningar sedan 80-talet. Det måste till en massa regler. Men jag är inte så säker på att vi kommer att förbättra en situation på grund av det här vinsttaket. Det tror jag inte ens sossarna själva tror.
Nej, det tror inte jag heller sossarna tror. I särskilt hög utsträckning att vinsttaket bara ensamt gör det. Men vad vinsttaket gör det är ju att de pengarna som vi har betalt in i skatt till välfärden stannar i välfärden. Och någonstans tror jag det som svenska folket tycker är så stötande, det som gör att liksom 7, 8 av 10 tycker att man ska begränsa vinsterna, det är ju att man betalar in skatt för att få en bra skola. Skolan är inte bra. Samtidigt så ser man att de här pengarna rinner iväg till särintressen som sen använder de här pengarna till konsulter som kampanjer för mer vinstuttag i välfärden. Och jag tror att skulle man på allvar vara öppen från välfärdsföretagen och berätta hur mycket pengar man lägger på opinionsbildning för att få mer pengar. Hur många politiker man köper. Man har ju köpt flera ledande politiker som sedan har gått från borgerliga partier rakt in som ledande positioner i välfärdsföretag. Om man får allvar få reda på hur mycket pengar som går till opinionsbildning, då tror jag det här skulle vara spiken i kistan för alla de här bolagen.
Det kan kanske vara en poäng. Men samtidigt är det så här, jag tror ju inte att sossarna någonsin har överhuvudtaget menat att de tänker genomföra det här. Det här är bara eftergifter för samarbete med Vänsterpartiet och hålla dem lugna och glada. Till och med så att jag tror att Vänsterpartiet mår riktigt bra så länge den här debatten existerar. Och jag tror att många som är på andra sidan med företagen har gjort helt fel i sin opinionsbildning genom att gapa och skrika och faktiskt ge Socialdemokraterna hela den här opinionsbildningen fullkomligt bara spelat dem i händerna. Så tror jag.
Och de har lagt väldigt mycket pengar på att göra
säkert.
Det på ett väldigt, men det är ett spännande sätt också. För att man, har liksom, man har sagt att det här är socialism och det är socialisering. Och jag tror att socialism är nog något annat faktiskt än att ha samma system i skolan till exempel som resten av världen har.
Ja, vi är väl fortfarande enda landet i världen som har vinst.
Jag tänker inte upprepa samma sak jag sa förut.
Ja, men Chile la av för ett år sedan.
USA har ju funderat, alltså Trump har ju funderat på att den svenska modellen verkar ju jätterolig när det gäller skolan, så han har ju funderat på att ta den dit. Det är väl någonstans då vi borde avskaffa det.
Jag tror vi måste avskaffa landstingen och så måste vi förstatliga vården.
Men det
där är jag. Så.
Det bekanta med det här är ju ändå att Sverigedemokraterna deras väljare är ju som
du förstatliga så här,
som alla andra,
så Carema och Attendo och de där också.
Nej, vi måste ju ha en blandras, eller hur?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu, du ska förstatliga vården.
Nej, men jag
du ska förstatliga
av...
landstingen.
Ja, precis.
Inte vården.
Nej, men okej. Fine.
Ja, men annars lät det jättebra när du sa att du skulle förstatliga.
Ja, jag förstår det.
Jätteroligt där. Kände att vi hittade en
jag kan berätta för ni
här.
Som lyssnar. Den blicken jag fick här för någon minut sen här, det var liksom
betalbar. En stor koalition här.
Men själva det politiska
spelet
ja, det om något skulle vara socialism.
Varför är SD, för SDs väljare är ju liksom...
Nej, men jag tror att NHS, alltså, som de har i Storbritannien, tror
mot vinstuttag i välfärden, men ändå är de på borgarnas sida. Hur tänker de där?
Förlåt?
Exakt, om du lyssnar på mig istället.
Nej, men Anders gör en massa såna här konstiga grimaser.
Ja,
du
måste
säga till honom då.
Ja, eller dig tänker jag säga till. Är du som grimaserar?
Nej.
Ja, varför är SD för vinster i välfärden när deras väljare absolut inte är det, är min fråga.
Det har jag ingen aning om faktiskt.
Nej, men ni får spekulera, det är därför du sitter här.
De vill sitta i en moderatledd regering, tror jag.
Ja.
Så då tror jag att de tänker köpa allting som Moderaterna tycker verkar viktigt.
Men det är ju väldigt många moderater som inte alls står på samma sida i den frågan, utan som tycker absolut att man ska begränsa vinster i välfärd. Så kan vi komma ihåg. Det finns
jo,
ju...
men jag tänker på varför SD... Alltså jag tror att SD... Ja, SD har en fråga. De gillar inte utlänningar. Mm. Och liksom punkt. Och så gillar de inte utlänningars barn heller i Sverige. Och vilket gör att de kommer kunna kompromissa med varenda annan fråga som finns. Och nu vill de sitta i en moderatledd regering, för de tror att det kan göra att de uppnår sin politik. Eller stödja en moderatledd regering. Så de kommer att tycka allt som Moderaterna tycker.
Men stopp här. Nu hamnar vi i ett sidospår där. Men de kan ju inte sitta i en moderatledd regering, för de kommer vara mycket större än Moderaterna. Det är väl de som ska regera i så fall.
Där någonstans blir det ju jobbigt att bilda en
moderat
regering.
Alltså, om man tittar på de senaste siffrorna som kom igår från TV4, det här nya opinion som jag såg på
Polopols.
Ja, Polopols, som förut bara Ekot hade, men som nu TV4 har. Där är det ju så att det har hamnat på att SD är näst största parti och Moderaterna är tredje.
Stabiliserat sig.
Absolut.
Så ja. Ja, så.
Jag tror att vi pratar om en fråga just nu som den är jätteintressant att spekulera kring. Men vi har ju gjort det i typ 3 år nu sen sossarna började prata om den här frågan.
Nu börjar det hända saker ändå.
Jag tror inte det kommer hända någonting, okay. Bara för att utredningen har kommit.
Jag säga en sak som jag tror är lite viktig med de där siffrorna i TV4, och det här visar ju också vad alla andra polls har visat, och det är att det är ju inte SD i första hand som har gått upp, det är ju i första hand Moderaterna som har gått ner. Och jag menar, vi kommer säkert närmare ett val att se att om Anna Kinberg Batra fortsätter som nu, så är ju risken för hennes parti ganska stor att de är jämnstora med Centerpartiet. Att vi har ett SD runt 20 kanske, och sen har vi ett Centerparti och Moderaterna runt 14-15. Och det är klart att då blir ju dels ett problem att kunna bilda en regering där SD ska vara ett rimligt stödparti, men dels också så blir det ett problem i alliansen. Vem av Anna Kinberg Batra och Annie Lööf blir egentligen liksom stjärnan i valrörelsen?
Och nu är vi återigen inne på regeringsfrågan. Och det är ju väldigt spännande det här med att Miljöpartiet inte heller verkar komma in. Så att det är
och
jättespännande.
Det kan ju bli jätterolig.
Ja, just det. Ja, om ni missar sarkasmen i Ulrikas röst här, så beror det på att hon tycker det är tråkigt att tala om regeringsfrågan.
Jo,
det
är dåligt.
Nej, jag tycker
alla
faktiskt
moderater,
att den är roligare att prata
moderater,
om en vinst i
alla
välfärd.
Moderater slutade som en man tycker det var roligt att prata om regeringsfrågan när Anna Kinberg Batra lyckades få ner sitt parti från så här 22 till 17.
Men det är ju faktiskt så att tittar du från andra hållet så är det ju ett problem där också, för sosseriet kommer inte komma
men
över 30.
Men Jan Björklund gick igår ut och sa att han kan tänka sig bli minister i Stefan Löfvens regering.
Sa han?
Ja, det gjorde han. Sen la han till massa brasklappar som slutar med att han inte alls kan tänka sig det. Men bara det,
man kan aldrig lita på en folkpartist. Nej, det har jag alltid sagt.
Det säger vi centerpartister också.
Känner jag en viss poäng. Men han sa i alla fall detta, vilket gör att han har släppt ut den här tandkrämen ur flaskan. Liksom.
Okej, men kan han göra det om även Jonas Sjöstedt får en ministerpost?
Nej. Och det är ju problemet. Han säger ju att han kan göra de Moderaterna och KD med. Och det är väl ungefär lika sannolikt som att Moderaterna ska sätta sig med Vänsterpartiet.
Ja. Okej, men nu var du inne på kanske en ny konfliktlinje tänkbart för Moderaternas budgetförslag, Ulrika. Du måste vara jublande glad för det var det. Jo,
nej,
det är
jag minns bara liksom valrörelsen 2002 när jag var pressekreterare till Bo Lundgren.
Och det är inte så bra när vi skulle sänka skatter.
Och hur kan man komma med liksom en siffra och inte vad det man ska göra och få?
22 miljarder sa ni.
Du är inte nya mig.
Jo, men du är ju Moderaterna här.
Ja, men jag är ju liksom inte Moderaternas partiledning.
Nej, en. Eller du har ju varit
en, ja absolut.
Men okej, okay, 22 miljarder. Men är det här, ja, visst, så inte ens du som hatar skatter mer än du hatar livet självt tycker att det här är bra.
Du överdrev du faktiskt. Det är så.
Mer än du hatar.
Nej, men allting handlar ju lite grann om där hur man, jag tror ju inte på att man skulle ha haft den här skatteinriktningen på själva budgetförslaget. Men jag tycker definitivt att man ska ha sänkta skatter och det tycker jag är toppen.
Sämre välfärd.
Jag tycker inte 22 miljarder låter lite lite.
Jo, det är väldigt. 130 körde vi 02.
Ja, precis. 02 130. Det var lite mer svung.
Ja, och sen så, ja.
Då fick ni 15%. Det är väl där Kinberg behöver vara siktar.
Vad tror du, Bim? Men det här är kanske ett sätt ändå för Moderaterna att återupprätta en slags höger-vänster-konflikt istället för en auktoritär humanist-konflikt.
Ja, men vill man det? Alltså, på de utspelen som är så känns det ju inte som att man vill det. Men också om man tänker på de här 22 miljarderna så känns det också som att skjuta sig i foten. Jag tänker att det känns ju som att folk vill se mer investeringar i välfärden. Är det inte det i och med att vården har gått om de här auktoritära frågorna om att vara de mest viktiga frågorna för väljarna? Och jag förstår inte riktigt, Rika, vet du hur man tänker eller...
Hur
tankarna går. För att jag kan inte få grepp om det här alls.
Nej,
BIM tror
inte
folk
riktigt.
Vill ha välfärd istället för sänkta skatter alltså.
Och BIM har ju rätt.
Ja,
men man kan få väldigt mycket välfärd även om man har sänkta skatter. Därför att folk konsumerar och det finns andra sätt att liksom lösa det där på. Men, och sen får du också bestämma lite mer över dig själv och ditt eget liv.
Fast det gör de ju inte, inflationen vägrar gå upp.
Det där är inte sant. Det är inte sant. Man gjort det. Jag tror att de har gjort det för att partimedlemmarna tycker så. Och jag tror att det finns ett misstag här som är samma misstag som ni gjorde 2002, eller som inte du gjorde, men som din dåvarande partiledare Bo Lundgren gjorde. Att man lyssnar liksom på partimedlemmarna och så tycker partimedlemmarna att det här är den viktigaste frågan av alla. Och så säger man den till alla andra som inte tycker det. Och så säger partimedlemmarna hurra! Så man får jättemycket kärlek varje gång man pratar om de här frågorna. Så det blir en slags självspelande piano.
Ja, det, ja.
Och så blir man färre och färre och färre, ja. Som, där alla håller med varandra. Och till slut så sitter man på andra långgatan på ett bokcafé.
Och nej, men alltså det är definitivt tendensen. Så att man pratar till sina egna väljare
på andra långgatan
tänka på att
bokcafé.
Man kan få nya, absolut. Visst är det
var
så.
Förklara den metaforen, ja, tack, för oss som inte har varit i Göteborg.
Ja, men i Göteborg så fanns det för små vänstersekter som hette så här bokstavskombinationer. KPMLR är väl den enda som någon kan namnet på. Men alla de här vänstersekterna hade varsitt bokcafé. Och sen blev de oöverens inom det här lilla bokcaféet. Så då splittrade en liten grupp ut och bildade ett nytt litet bokcafé.
Och alla låg på andra lång.
Av någon anledning så låg väldigt många i alla fall på andra långgatan. Så att det blev liksom en så här symbolen för just det här liksom renlärigheten. När du bara pratar med dig själv, till slut blir det som en minority of one. Så blir det en som håller med dig och det är du själv. Liksom.
Därför har du alltid varit en bredspårig socialdemokrat.
Ja, inte bara därför.
Nej, inte bara därför. Nej.
Jag tycker så också.
Jaha, ska vi prata vidare om Moderaternas förslag eller har vi nöjda?
Ja, vi kan ju prata om Moderaterna, det brukar vi göra nästan varje program.
Ja, men ni är
det var därför jag lite ironiskt skickade en fråga till Anders igår när han skrev Moderaternas kris och så skrev jag bara så här, vilken del? Jag fick aldrig något svar.
Hur är det med Schlagerfestivalen eller Eurovision? Jag har förstått att det blir politik igen mellan Ryssland och Ukraina på något vis, men jag har inte hängt med för jag tycker det är så... Det går inte ens att titta på det eller lyssna på det. Ännu mindre att läsa om det.
Kan inte lyssna på det?
För det är så fruktansvärt dåligt, Anders.
Det är så.
Sverige gick ju vidare.
Ja, för vår låter väl relativt bra. Men jag menar, det är inte ens...
Dressman,
det är inte ens dåligt. Ja, det är inte ens dåligt på ett kul sätt. I alla fall inte första jag funkar stänga av. Bim.
Det är inte ens dåligt på ett kul sätt. Jag förstår inte riktigt frågan.
Jo, men ibland så kan det ju vara så dåligt så att man måste titta på det för att man kan skratta åt
någon
det.
Gång hade Ukraina en jätte vinte som stod och viftade tillsammans med någon alv eller vad det var som den var så dåligt så att man inte kunde sluta titta, kommer jag ihåg, det var några år sedan.
Men har det inte varit en politisk konflikt?
Fast började det inte egentligen den här politiska konflikten förra Mello när Ukraina sjöng om folkmordet som de kallar ut folkmord, den här svälten i Ukraina, Holodomor, som ju Stalin organiserade och sjöng om det tog de upp som en fråga, sen tog de upp krimtartarerna och sen gjorde de hela sången om krimtartarerna och den här förflyttningen av krimtartarer.
Ja, vissa säger att det var så.
Ja, men det var ju så om man tittar på det. Men... Och båda de sakerna vävs ju samman med liksom den ukrainska historien och de vann ju på den här krimtartarsången, vilket ju alltså innebär att när Ukraina får hem Melodifestivalen så är det naturligtvis oerhört kontroversiellt för Ryssland. Och det som Putin svarade med, och Putin är ju rätt bra på propaganda, han utsåg den här, nu kan jag inte namnet, men den här rullstolsburna sångerskan att representera Ryssland i år. Och hon fick ju inte komma in i Ukraina därför att hon hade sjungit på Krim. Och nu står vi liksom i läget att Ryssland inte är med. Putin kan säga att Ukraina hatar folk i rullstol.
Genialt!
Och liksom, ja, det blir ju som inget lyckat.
Ja, men det finns ju teorier om att det här var riggat, att för tydligen är det så att Ryssland har ju heller inte bokat något boende för sin delegation på plats, så att man frågasätter ju om det var planerat att komma dit från första början. Men jag tänker att problematiken med Ryssland och Melodifestivalen går ju tillbaka längre än så. Jag minns inte vem var det som vi vann med här senast när Melodifestivalen kom tillbaka
till Sverige, Monselle, eller? Nej, det var ju hon,
jo.
Loreen.
Nej, det var Monsell.
Gud, nu är det Monsell med den senaste.
Nu erkänner jag min att jag är lite novis på Melodifestivalen. Men jag tänker, du stod mellan Måns Zelmerlöw och Rysslands bidrag och varje gång Ryssland fick poäng så buades det från publiken.
Ja, just det.
Så det är ju redan...
Om de slutar invadera sina grannländer så kanske folk slutar bua åt dem.
Ja, och slutar typ attackera homosexuella.
Det har ju också varit ännu längre tillbaka att de har inte, att de tycker att det här är osedligt på olika vis också.
Recensurerade de inte den här, vad heter den här österrikiska, vad heter det, sångerskan som den här med vingarna i bakgrunden, jag kommer inte ihåg vad sången hette. Den censurerades ju för att det var en transpropaganda, tyckte ju ryssarna.
Men det är alltså well played Mr. Putin, kan man säga då, att han nu kan låtsas kränkt över att Ukraina avskyr rullstolsburna.
Ja, nej, men det är ju well played och det är ju tyvärr så att nu blir ju i takt med att Ryssland blir mera auktoritärt och mera obehagligt så blir ju också allting som de petar på politik. Mm. Så det är ju klart att skulle de varit med i Ukraina, åkt till Kiev och varit med i Melodifestivalen, det hade naturligtvis varit helt enormt när de samtidigt ockuperar en del av landet. Mm. Så att det är klart att liksom, på ett sätt kanske de gjorde det här just för att, som Bim säger, för att slippa åka dit. Mm. Så får de väl hoppas att någon annan vinner som de kan åka till då.
Japp. Vi måste kolla på finalen ändå. Alltså det på lördag, Ulrika.
Ja, absolut. Mm.
Ska du lägga ner din
Nej,
telefon?
Nej, jag försöker...
Hulta bulta. Just det, vad han gjort.
Nej, men han har blivit uppvaktad här av politiker från Sollefteå som vill ha en värnpliktsutbildning där. Jag tycker ju faktiskt att vi borde bjuda in Hulta bulta hit.
Peter Hultqvist.
Ja. Borde vi inte det?
Ja, men jag,
är det bara jag som tycker
jag
det?
Han verkar hålla på med så mycket lokalpolitik för att vara försvarsminister, tycker jag. Alltid, varje
men
gång...
det är ju det. Det är ju väldigt mycket regionalpolitik. Ja, att ha förband och
ja, men ibland
så.
Kan han väl snacka med NATO eller någonting. Göra någonting.
Han är på väg till USA. Jag tror att han ska åka nästa vecka.
Ja, men vad skönt att höra. Jag kan inte bara vara i Sollefteå.
Nej, det är hemskt.
Inget fel på Sollefteå. Eller jag vet inte. Fast
det finns ju... Jag tror ju att om man nu ska bygga ut utbildningsverksamheten, det är klart man kommer att behöva placera den på gamla förbandsorter.
Ja, absolut.
Så det är nog en tidsfråga innan Dalregementet och andra sådana här historiska saker börjar komma i svang. Mm. Mm. Det börjar så finnas sådana förslag det här var i landet. Det är inte bara Sollefteå som folk sitter och funderar på var alla de här soldaterna ska utbildas.
Nej, det blir klart.
Och det vore väl finalen på Hultqvists karriär om han kan liksom återupprätta Dalregementet.
Ja, nej, men han är säkert lycklig.
Det kommer han inte kunna, för det finns andra verksamheter
där. Men
det finns andra verksamheter där. Det är lite intressant.
Ja, vi förstår du tycker det, Anders.
Nu var vi inne på hummersåsen igen.
Ja. Mm. Hummer, the car.
Det går nämligen Bim inte att prata i den här podden om utrikespolitik eller säkerhetspolitik utan att han går bananas. och sätter sig i hummen och börjar köra med tropikhjälm.
Ungefär som Tintin när han åker en Jeep fast i en modern version ur i hummer man har. Bim Eriksson, tack för din, ditt inträde till podden. Anders Lindberg, Ulrika Schenström och jag heter Fredrik Virtanen. Ha en trevlig helg allihopa.
Ja, trevlig helg.
Trevlig helg. Åsiktskorridoren.